A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Ett AI-genererat avsnitt den här veckan, eller Fabian?
Ja, exakt. Hela det här avsnittet är AI-genererat. För det du lyssnar på just nu är faktiskt inte Fabian och Niklas. Det är AI-Fabian och AI-Niklas.
Ja, du ser. Nej, skämt åsido. Vi ska prata lite AI idag faktiskt. Det kommer bli ett litet infrastrukturscase inom AI, om jag har förstått det hela rätt. Det blir spännande.
Ja, det har ju varit problem för stockpickers här att vad ska man långa? Om man vill långa AI, antingen tar du Nvidia och du köper ju varje tjomme. Och nu visar det sig att i efterhand att det hade ju varit ett klockrent inköp. Men hindsight is 2020. Det är alltid jättelätt i efterhand att sitta och säga vad man skulle ha köpt. Men hittills har det ju mest varit Mag 7 som man har tänkt på när man tänkt AI. Nvidia för hårdvara eller relaterade bolag, Arm och liknande som är jävla skitbolag. Vi ska prata lite om det då. Och sen de andra jättarna, Microsoft och liknande. Men det har varit väldigt svårt att hitta andra spelare eller tänka ut vart man kan långa förutom de spelarna.
Precis, och sen kommer det bli ett annat bland en update om uran och mycket, mycket mer. Men som vanligt ska vi påminna att det inte är den rådgivande rekommendation som pågår på den. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Måste alltid göra en egen analys och glömma aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ska vi börja med att prata lite om uranet? Det är ju så att rapportsäsongen är i full gång och det har ju även kommit rapporter från uranbolagen som vi har pratat oss varma om.
Ja, och jag tänker egentligen inte avhandla rapporterna särskilt noga utan snarare liksom lite det som sägs i rapporterna. Och som vi pratade om för några avsnitt sen så trodde vi på en stark miss av Kazatomprom, alltså en av de största uranproducenterna. Och de kom ut med rapport för några veckor sedan att de sänker 2024 produktionsguiden med hela 9 miljoner pounds för 2024 alltså. Det är alltså 6% av den globala produktionen. Vi sa väl 10 miljoner pounds i vår gissning mellan tummen och pekfingret innan. Så det var väl off med 10%, vilket man kan säga är rätt nära ändå för en sån stor miss. Vi får se vad detta leder 2025, men det finns även risk att de kommer dra ner sin produktionsguidance för 2025. Time will tell. Efter det här så kom även Cameco ut med earnings. Och de här två tillsammans är ju Det är ju majoriteten av uranproduktion.
Säger du Cameco? Det låter som Comic-Con. Jag brukar säga Cameco.
Cameco. Jag vet inte. Jag har alltid konstiga uttal på bolag och grejer.
Det är därför man lyssnar på den här podden.
Ja.
Till 50% för att få aktiecase, till 50% för att höra hur, med nyfikenhet, stor spänning hur Fabian ska uttala de här namnen.
Ja, jag tänkte, det är lite lyteskomik ibland i den här podden, så att, ta det som det kommer.
Ja, men det är bra att säga lyteskomik och inte lyteskomik. Eller lyteskomik.
Lyteskomik. Ja, men i alla fall, det här är så intressant, för att till synes är det, var det väldigt bra... väldigt bra resultat. Jag menar, earnings per share växte ju flera 100%, var 300% eller något sånt. Omsättning växte 40%. Men produktion kom in på 17,6 miljoner pounds versus de 18,7 man hade guidat för. Och det här hade för övrigt reviderats ned redan i september från 20,3 miljoner pounds. Så man missade de produktionsmål man satte upp fast man redan hade reviderat ner.
Ja, väldigt kraftig miss om man tittar från originaltalen.
Ja, men det är egentligen inte det som är... det är intressant det här, utan det var två delar i rapporten som jag tycker att man ska haja till åt. Det första är att de kommer behöva köpa 2 miljoner pounds i spotmarknaden för att möta sina avtal. Det är väldigt, väldigt
mycket. Det är ju mumma för oss.
Det är mumma för oss som äger fysiskt. Mindre mumma för oss som äger den här typen av bolag. Det andra är att, och det här är helt sinnes egentligen, det andra är att de torskar pengar när priset på uran går upp. För varje $5 som uranet stiger, så sjunker cashflows för Cameco med $49 miljoner.
Det är nästan 10 miljoner gånger siffran uranet går upp.
Ja, men typ.
Så det blir nästan $50 miljoner.
Ja, men exakt.
Det är ganska galet.
Ja.
Men beror det på att de då just behöver täcka upp med att köpa fysiskt?
Ja.
Är det så man ska tolka det?
Ja. Alltså under Q4 köpte man i snitt på 90 kanadensiska dollar per pound. Och så sålde man på 72 kanadensiska dollar per pound. Har ju tecknat avtal där. Och det innebär ju en förlust om $18 per pound.
Just det. Jag sa att de måste köpa fysiskt. Allt är såklart fysiskt. Både det de gräver upp och det de köper. Jag menar att de måste köpa från spotmarknaden. Och precis, då har de egentligen tecknat avtal som säger att de ska sälja till ett visst pris. Och när spotmarknaden går upp hela tiden, priset går upp, då måste de ju köpa väldigt dyrt därifrån och sälja det billigare. Det är ju otroligt dåliga för.
Ja, så att det man ser här nu är att deras realiserade pris, det rör sig inte med spotmarknaden. Om spot är på 100, då realiserar Cameco för $58. Och vid 140 så realiserar de vid 59. Så att
otroligt jobbigt. Det är lite hävstång till och med i den där affären.
Ja.
Nej, men det här är ju intressant. Och det är därför vi har gillat att äga liksom. Fysiskt uran ska vi inte säga att vi äger. För det är inte så att jag har uran här i garderoben hemma. Men vi har ju köpt framförallt till exempel sprottar som sitter på massvis med bestånd.
De äger. Exakt. Exakt.
Och de sen då kan pressa spotmarknaden lite och sen sälja det dyrt. Så för dem är det ju här mumma. Och någonstans så själv, är det här lite självförstärkande. Desto fler som missar sina mål därav, alltså, för de som äger uran helt enkelt, så är det ju positivt att till exempel Casata får missa sina mål, för då måste de köpa mer på spotmarknaden. Och samma sak med Cameco, missar de sina mål, de får inte upp så mycket de behöver, ja, då måste de helt enkelt köpa inför spotmarknaden. Och det här squeezar ju spotmarknaden ganska rejält, vilket gör det väldigt positivt som sagt att äga sprott och liknande som sitter på de här tillgångarna.
Ja, och så som sagt slipper man ju sån här risk. Jag hade nog inte tänkt på det här om jag hade glidit in och köpt Cameco för 2 år sedan istället för sprott.
Jag kan ju tänka mig att majoriteten av dem som sitter på Cameco liknande gör det för att de tänker att uranet ska gå så bra. Och sen så visar det sig att de sitter på dåliga avtal. Det är lite intressant faktiskt.
Sen är det ju mega hås, så att liksom, de här bolagen kommer säkert pumpa ändå. Men underliggande fundamenta blir sämre under 2024 och 2025. Så att, ja, man får väl ta det för vad det är.
Ja, men intressant. Apropå energi, hörru, och som en liten övergång här till att prata tech AI. Tyckte det var intressant, såg någon liten bitter tweet nyligen om, det är alltid så här, när aktier går upp, då blir folk bearish igen. Då tycker folk, ja. Då kommer de här smarta kommentatorerna ut och ska vara bearish. Och då var det bland annat just att, apropå det, vi pratade ju om det förra veckan väl, att Microsoft, eller om det var förra veckan, att Microsoft har nu ett $3 trillion market cap, alltså $3 billion i börsvärde.
Det är så jäkla snuskigt, men det är kul. Alltså hur snabbt det har gått, inte att just värderingen i sig, utan bara hur snabbt det har gått från $1 trillion till $3 trillion.
Verkligen, man har bara anpassat sig till det där. Och det är alltså dubbelt så stort som hela energisektorn som ingår i S&P 500. Det är ju rätt galet. Och då kan man tänka sig, ja men Microsoft genererar mer pengar. Nej, energisektorn i S&P 500, av de bolag som jobbar inom energi helt enkelt i S&P 500, så genererar de alltså dubbelt så mycket cashflow jämfört med Microsoft. Men Microsoft är dubbelt så högt sett till börsvärde. Lite rörigt kanske håller det i huvudet, men ni förstår vad jag menar. Microsoft är värderat dubbelt så högt, medan de här bolagen genererar dubbelt så mycket kassaflöde. Det är lite konstigt. För att ge lite flavor på det här då, så kan man väl tänka sig att ja, men vad är det dock investerare förväntar sig? Jo, Microsoft har ju senaste liksom, ja, låt säga 10-årsperioden ökat sitt kassaflöde löpande. Så någonting i stil med att de har ökat 250% kassaflöde de senaste 10 åren. Man har ju ett väldigt fint liksom kagga att man ökar omsättningen varje år. Medans just energisektorn, det är ju framförallt olja och gas då, de har ju snarare tappat väldigt mycket kassaflöde. Det är ju de senaste åren bara som det har vänt upp lite grann och blivit lite squeeze där. Men om ni kommer ihåg 2020, då var ju oljepriset negativt till och med om man skulle ta fysisk leverans. Så det här är ju en sektor som många räknar med att den ska minska och att den ska bli sämre. Det är ju också en del av bullcaset som vi pratar om i många av de här oljeriggbolagen och så vidare, att folk inte vågar satsa på det här. Därmed gör att de få bolag som är kvar tjänar en hel del bra pengar. Men, ja, så det finns ju alltid ett syfte till varför Microsoft är högre värderat. Det är helt enkelt för att man tror att de kassaflödena ska öka markant framgent också, medan man tror att olje- och gassektorn kanske är på en decline.
Alltså, man blir mörkrädd egentligen, för att det är väl självklart att investerare kommer värdera stadigt, liksom stabila och stigande kassaflöden högre än volatila och cykliska kassaflöden.
Verkligen.
Jag såg exakt samma sak om Nvidia, som alla vet fortsätter pumpa nu. Värderas väl ungefär 200 miljarder dollar högre än alla bolag i energisektorn som du nämner, men cirka en tredjedel av vinsten. Men det är förståeligt med tanke på att liksom Nvidias tillväxt nu är ju liksom halvledarbolag tenderar ju vara cykliska boom-bust-cykler också, så att det kanske är lite annorlunda än att jämföra med Microsoft, men du har ju den här tillväxten och underliggande trenderna, så att det är en helt annan situation. Det är inte äpplen jämför äpplen med äpplen, om man säger.
Nej, precis. Det är ju som jämför äpplen och päron. Nej, men och jag tycker samtidigt som du säger, Nvidia, där är det bra med den brasklappen att det är fortfarande mer konjunkturberoende på, eller konjunkturberoende är de allihopa, men det är mer boom-bust. Det är ju ändå ett hårdvarubolag. Sen har de haft väldigt medvind här i och med att de har lyckats träffa flera olika boom-delar av flera olika cykler som har varit inne i en boom-fas. Microsoft är ju ändå mer, så att det är subscriptions, det är liksom mer stabila, även om de såklart går det lite i takt med konjunkturen. Alltså är det många bolag som stänger ner och går i konkurs, ja då behöver de ju inte sina licenser heller. Men jag skulle säga att det är betydligt stabilare och väldigt bra marginaler också i den typen av intäkter. Och det är ju den stora skillnaden mellan olje- och gasbolag, tycker jag, de här bolagen.
Ja, alltså givet vinsttillväxten, och vi har väl ändå sagt det, även om jag inte har hoppat på tåget eller så. Så jag tycker inte Nvidia ser särskilt dyrt ut. MAG 7 som helhet handlas mellan 20-40 på 2024 earnings. Det är väl bara Tesla som sticker ut där, ett jäkla bilbolag som handlas liksom 60 gånger earnings.
Ja, och i den här konjunkturen så ser man ju tydligt att elbilar inte är det hetaste. Det är ju total prisdump på de här bilarna. Och så där sticker ju vinstmultippen upp. Den kanske kommer ner i framtiden, det vet man inte. Det ska man ska ta med sig just apropå Nvidia som du sa där, givet tillväxten, absolut, håller jag med om också. Man får väldigt mycket, eller man får ju liksom vad man betalar för där. Det som är oron kring Nvidia är ju att man inte upprätthåller den här vinsttillväxten som är på flera 100%. Det är generellt, brukar inte gå att upprätthålla den typen av vinsttillväxt.
Absolut, så är det ju, men hur mycket...
Och där kan man ju dra paralleller till Cisco under IT-bubblan som vi har pratat om tidigare. Där också det var också en fantastisk tillväxt, men sen tvärdog det där ju.
Ja, intäkterna för Cisco, de tripplades ju mellan 1997 och 2000. Uppgick väl som mest liksom till 19 miljarder eller vad det var. Och aktien 10x-ade, så det är väldigt likt Nvidia där. Omsättningen låg helt still mellan 2000 och 2003. Aktien dumpade typ 70%.
Precis, så man kan ju tänka sig att det blir något liknande här. För just nu, generativ AI har lett till en enorm boom i den sektorn. Så fort det nu när det börjar rulla ut här under 2024 känns som att det är nu först väldigt många företag börjar vakna till. Att det här, nu ska vi satsa på AI. Sen kommer man märka ganska snabbt att det här kanske inte är, det är ingen generell artificiell intelligens. Utan det här generativ AI, den är smidig, den ökar produktiviteten lite grann. Men det kanske inte är den här stora nya industriella revolutionen liksom, som vissa verkar tro just nu. Och då kommer ju det minska. Då kommer man inte behöva bygga infrastruktur i samma takt som man gör nu. Och då minskar ju tillväxten väldigt kraftigt snabbt för Nvidia.
Ja, absolut. Man måste ju alltid ha med sig här nu att, liksom som vi precis sa, att tech och framförallt halvledare är boom-bust-cykler, tenderar att bli overhang i kapaciteten. Vi pratade om det 2022 i vår sommarserie kring börskrascher. Och under IT-bubblan, man byggde ut liksom telekom infrastruktur som satan. Man liksom 100 000 extra supply. Och så när bubblan sprack så användes ju endast liksom 2-3% av den här kapaciteten. Sen tog det över ett årtionde till smartphones kom in för man skulle börja brygga det här liksom gapet igen. Så supply tenderar att vara reaktivt. Man tenderar att overshoota för man tänker liksom att nu är framtiden här och man tar ut allting i förskott. Och jag menar, Jensen satt ju i liksom call, liksom ett earnest call sommar 2023 och sa liksom att ah, men vi kan inte fortsätta bara skala i GPUer i datacenter. Det är inte hållbart långsiktigt, det blir för kostsamt, drar för mycket el, det är liksom inte tillräckligt snabbt.
Och med Jensen, det är väl smeknamnet på Nvidias vd?
Ja, eller det är väl hans förnamn. Han heter väl Jensen Huang. Han är president och grundare.
Det är väl hans amerikaniserade förnamn. Han heter ju lite annorlunda på sitt originalspråk.
Ja, absolut, så är det. Sen är det liksom så här, alla kollar IT-bubblan, det är såklart jätterelevant nu. Man har gjort det sedan liksom 2018 ungefär, för saker blir bara galnare och galnare. Så Mag 7, jag tycker inte att det ser överdrivet dyrt ut, men man kan också liksom kolla på Nifty 50. Det var liksom bolagen som kraschade under 70-talet. Det är liksom lite överspelat, många som har pratat om det flera år, men jag tar upp det ändå. Bolagen kraschade när det kom en ny ränteregim. Handlades runt P50, liksom trots bra tillväxt, eller med väldigt bra tillväxt. Och sen, ja, så kom det här nya ränteregimen, inflation in. Och då såg de här bolagen inte så billiga ut längre. Och folk ville inte äga dem. Så liksom, de här bolagen kraschade i 70-80%. Det betyder inte att fundamentalt att de dog ut. Jag menar, McDonald's fortsatte växa vinster med liksom, nästan 20% om året mellan 1972 och 1996. Det spelar inte så jättestor roll för aktien, för det låg ju under vatten en två decennier där. Så att det är lätt att säga just nu att Mag 7 inte ser... De är såklart högt värderade, men inte så här sjukt högt värderade. Men det beror ju också på vart man är i cykeln. Vad marknaden ska liksom prissätta som billigt versus dyrt. Vad räntan ligger på och så vidare. Man ska inte glömma att jag menar, de här bolagen har en earnings yield som är lägre än räntan, vilket innebär ju liksom att folk hellre äger de här bolagen än statspapper. Och liksom alltså underliggande filosofi är väl där att man tror att risken för det här bolaget ska vara liksom lägre än amerikanska staten.
Eller kan det vara så enkelt att man bara har mandat att köpa aktier, man får inte köpa statspapper?
Så är det absolut, och det var väl David Einhorn som var ute i någon podd nu igen. Han var ju ute förra året och liksom så här satt och grämde sig över index. Och du har ju en prisokänslig köpare i index och bryr dig inte om värderingen. Utan liksom, när aktien går upp så måste du fortsätta liksom köpa, så kommer du fortsätta köpa. Det blir en flywheel i sig själv, där du bara sitter och köper upp de här aktierna. Nu är det ju så att de här är hyperscalers, och det är inte så att liksom, de handlas till P500 eller P1000. Intressant här är att alla de här bolagen verkar ju ha satt en botten, i alla fall temporär botten, i tillväxt. Bottnar ut på 19% Q2, Q3 2023. Nu uppe mot, rör sig mot 21%. Och där är ju
det är så galet att botten skulle vara plus 19%.
Ja, men det rör sig neråt från liksom 2019, då de här bolagen växte i snitt 45% year on year. Så att Det är rätt stora skillnader i prestation. Och många har ju trott att de här ska liksom fortsätta neråt, men ser man nu en inflektion samtidigt som Nasdaq liksom finns per aktie på all time high, då kanske liksom det är lite att ta ut segern i förskott, att det här ska vara jättedyrt och allting ska krascha liksom. Det är rätt sjukt för sådana här stora bolag att ha den här värderingen som du har. Men innan vi går in på AI, liksom infrastruktur och lite mer AI, så tänkte jag bara ta upp lite snabbt på tal om den här jäkla tokåsen vi ser inom AI idag. Liksom sentimentet är liksom, är det ett AI-bolag, Nvidia till exempel, då köps det ju upp och liksom många bolag blir tokigt överköpta. ARM, eller ja, börja med Nvidia. Nvidia är väl upp 45% i år. Supermicro upp 175% i år. Och sen har vi ARM som är upp 66% i år. Och vi pratade om ARM i avsnitt 295. En riktigt så här skev notering av SoftBank, där de börsnoterade typ 10% av aktierna, vilket jag tycker ska vara liksom lite halvkriminellt. För att, vad är skillnaden på det och, jag menar, sitta och manipulera kursen? Det vet jag inte, för att effekten blir ju detsamma. Men på rullande 12 så pumpar både halvledarbolaget ARM, eller de designar väl chip, men ni förstår vad det är, jag menar, och kolbolaget Peabody som jag pratat om i podden, båda genererar 724 miljoner i fritt kassaflöde. Men ARM värderas nu till ett enterprise value om cirka 120 miljarder dollar och Peabody 2,7 miljarder dollar. Det här är såklart ett väldigt extremt exempel. ARM är ett chef, liksom notering och så vidare. Och det är GARP och AI. Men borde ett AI-bolag verkligen värderas 44 gånger så mycket som ett kolbolag om man bara kollar på kassaflödet? Jag menar, skissar man ut det här lite snabbt, så liksom ARM växte vinst per aktie med 30%. Drar man ut det här i 10 år och använder vinst per aktie som en proxy för FCF, det fria kassaflödet, ja, då ser man ju liksom ARMs fria kassaflöde kommer i 10x under de här kommande 10 åren, men du kommer bara generera en avkastning till dig på typ 25% liksom fundamentalt. Sen kan ju aktien göra vad fan som helst. Samtidigt liksom antar man att kolet och BTU är en terminal decline och fria kassaflödet här minskar 10% per år de kommande 10 åren. Ja, då har ju fria kassaflödet totalt minskat 60%, men fortfarande genererat en avkastning till dig på 175%. Så att det är ju en väldigt skev situation man sitter i många av de här bolagen, då folk tänker att ja, det här är hyperscale, hypertillväxt, men den höga tillväxten är inte tillräckligt hög för många av de här bolagen.
Ja, framförallt den är ju inprisad, och det är ju det som är så korkat. Det är ändå märkligt att det här är några av världens största marknader och största bolag, och ändå är folk så first level. Man tittar bara på storyn. Och det är väl samma, tittar man på intervjuer liksom, på vad den kan vara, DI eller CNBC eller vad som helst, alla de här stora förvaltarna sitter och förvaltar miljarder i sina fonder, de pratar fortfarande bara stories, de pratar aldrig värderingar, de pratar bara varför Microsoft eller Google eller Nvidia ska växa så bra framåt, som att det vore någonting okänt, alla vet om det, det är därför det är inprisat i aktierna redan.
Ja, men grejen är ju att nu för tiden, du plockar ju, alltså du tjänar ju pengar på fees, på avgifter, inte på performance.
Hur gammal var du, sa du igen?
inte på performance. Och jag menar, när du har som de här liksom passiva fonderna, alltså index som bara sitter och tokköper, inte priskänslig alls, då gör det ju faktiskt svårare för dig som aktiv investerare att överavkasta. Ja, du kommer ju hitta fler möjligheter i marknaden antagligen, men jag antar att liksom, det kommer vara svårare att få de här casen att bli rättvist värderade, för det är färre som kommer komma in och köpa upp dem. Så att, liksom, många har ju pratat om att det är jättebra för aktiva investerare när passivt blir så stort, för då finns det fler möjligheter i marknaden. Ja, men det gör ju, liksom, det kräver ju också att det finns någon som är redo att köpa upp de här aktierna när du väl hittat dem. Och det finns ju inte samma mån när alla rör sig mot passiva fonder. Och det gör ju liksom att hittar du ett bolag som kanske handlas till EV/EBIT 5-6, det är ju högre sannolikhet nu att istället för att någon handlar upp det till EV/EBIT 10, att det sitter och fortsätter växa vinsten, men det börjar handlas till liksom EV/EBIT 4, 3, 2, 1. Och det enda sättet du kommer att kunna få betalt på det här är att de antingen börjar köpa tillbaka aktier eller att någon kommer och köper ut bolaget från börsen.
Nej, och jag tror just det, om man bara går tillbaka till det med fonder också, det är ju inte bara heller de passiva fonderna, även aktiv förvaltare har ju, tycker jag, samma problem. Och det har väl att göra mycket med likviditet, alltså de måste fortfarande ändå hitta aktier. Det mesta är ändå dyrt värderat och de har massa ESG-regler och så vidare. Så blir det ju så att de kan inte ta för mycket hänsyn till värdering, för då har de ingenting att köpa och då får de inte in, då kan de inte göra någonting av pengarna de har i fonden, och de har krav att de inte får för hög likviditet. Så det är ju en knepig situation de sitter i, så jag förstår varför man gör så, men ja. Det är ju inte det bästa sättet att skapa performance, tror jag.
Nej, men sen har du också sett en sjuk konsolidering där i branschen. Och jag kommer inte ihåg exakta siffror, men jag menar, går du tillbaka 20-30 år så var det mycket mer platt playing field. Du hade några större spelare som hade lite mer pengar, och så hade du många små spelare. De små spelarna har ju försvunnit, så att alla pengar har ju hamnat hos några få spelare med en liten svans där. Och det innebär ju också att har du så mycket pengar, du kan ju inte sitta och kolla på liksom ett kolbolag eller någon liten driller eller något litet svenskt techbolag liksom. Du måste gå in i Google och i Amazon och så vidare. Det är exakt samma sak som med Berkshire nu. Ja, Warren Buffett kan ju tycka att Apple är övervärderat. Vad fan ska han göra? Han kan inte sälja Apple. För vad ska han annars köpa? Det är så stort bolag, han har så mycket pengar under förvaltning att det enda han kan äga är de största bolagen och få liksom en indexavkastning. Förhoppningsvis inte sämre.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så.
Ja, vad vill du prata? Du ville prata lite infrastruktur kring AI idag, förstod jag det som.
Ja, exakt. Och jag tänkte bara, innan vi hoppar in på infrastrukturen, tänkte jag bara snabbt nämna en grej jag läste i Financial Times. Vi har ju varit på det här tidigare, avsnitt 296, att AI såklart väldigt beroende av energi, väldigt energikrävande, och det gör ju att om AI växer så växer ju liksom energikraven explosionsartat, och därför är energi en rätt intressant liksom ett intressant long case på AI. Så vi vet att när energi overall har varit rätt billigt och du får många billiga liksom det finns många billiga bolag, billiga kassaflöden som vi precis pratade om. Men man har ju försökt begränsa byggandet av datacenter i många länder eftersom det sätter press på elnäten och även på klimatmålen. Nu Irland, Tyskland, Singapore, Kina, Nederländerna, alla har introducerat restriktioner de senaste åren för att bygga nya datacenter. Och det här är problematiskt, framförallt i till exempel Irland som redan huserar många av Mag7-bolagens serverfarmar. På grund av delvis är det ju låg skatt, men också så har du ju access till liksom högkapacitetskablar i vattnet. Det är väldigt nära vattnet. Enligt Barclays, alltså investmentbanken Barclays, så har de här regleringarna från 2021 långsamt nu börjat få inverkan på industrin. Man har ju liksom tagit beslut att man vill begränsa nya uppkopplingar till elnätet. Och man har sett att datacenteroperatörer som Vantage, EdgeConnex, Equinix, alla har fått avslag på nya projekt i Dublin. Och den stora frågan här, vad kommer det här ha för effekt framöver? Det känns ju som det här, det är lite av en liksom, säkerhetsfråga. Att vi måste ju kunna, vi i väst måste ju kunna ha våra egna datacenter, vara längst fram inom AI och maskininlärning. Annars kommer ju någon annan springa om oss och använda det emot oss. Så det känns ju jäkligt dumdristigt beslut. Men jag tror att det är någonting man måste ha i bakhuvudet. För datacenter i Irland förväntas utgöra 32% av landets elektricitetsefterfrågan 2026. Och enligt IEA, alltså International Energy Agency, kommer elkonsumtion från datacenter dubbla mellan 2022 och 2026. Och enligt Morgan Stanley kommer generativ AI driva och är 75% av efterfrågan under 2027.
Du vill bara smälla upp lite kärnkraftverk. De har ju nära till kust. Jag ser inte problemet. Och det är bra för oss som äger uran också.
Du och jag är på exakt samma sida där, min vän. Såklart kan det bli som...
Ja, men man blir ju inte jätteförvånad att det är bolag i Europa och flera inom EU som ska sätta upp restriktioner för det här. Vi lägger ju hela tiden kropen för oss själva, för att kommer aldrig kunna konkurrera med varken USA eller Kina, känns som, kring de här typen av frågor, kring teknik. Vi lägger bara kropen för oss själva, heter den.
Ja, det är helt spelat när det kommer till en sån här viktig utveckling. Man ska bannlysa det och reglera det och hålla på... Det kanske inte är det bästa att göra i den här situationen. Såklart kan det inte vara helt fritt över tid, för det brukar ju introducera spelare man inte riktigt kan lita på. Men att sätta, som du säger, krokben för sig själv är inte jättepositivt. Sen kan det såklart bli som IT-bubblan, att man starkt överskattar efterfrågan här och inte alls är något problem. Men liksom så här kortsiktigt så känns det ju som att ja, då behöver vi bygga ut datacenter för att kunna maxa liksom utvecklingen av AI, och det behöver bygga ut energi. Och såklart inte bara för AI, utan det är ju samhällsrisk att inte ha det nära. Men då hoppar vi in på egentligen det vi ska prata om idag. För vi ska inte prata om energiförbrukning för AI, för det har jag förstått alla är trötta på här. Vi ska prata om liksom bakomliggande infrastrukturen. Det är ju så att marknaden är ju väldigt, väldigt frothy. Det är liksom, som sagt, de här jäkla AI-bolagen stiger ju typ 10% om dagen, känns det som. Det finns 111 anledningar att vara bearish. Men liksom, försöker man inte vara bearish och leta efter något bullish här, så kan man till exempel lyssna på AWS vd Adam Selipsky, som menar att cloud utan AI är en multi-trillion dollar opportunity här. Det är rätt intressant. För det är nog inte vad många förväntar sig. Jag har ändå sett vissa analytiker som har skissat på att cloud peakat, att man vill ta hem mycket av lagring och computation och liknande in-house igen. Sen är det här biased, det är AWS som pratar, men liksom, lyssnar man på det här finns det fortfarande mycket rum för tillväxt, och det är utan AI. Och kollar man på liksom, Nvidias revenue mix, så utgör ju nu datacenter typ 70-80% av omsättningen, vilket är helt galet. Och det här är ju såklart från kunder som inte kan få tillräckligt av deras chip, deras GPUer. De är helt omättliga. Lyssnar man på förvaltaren Gavin Baker, han täckte tidigare Nvidia för Fidelity, och Fidelity ägde väl back in the day uppemot 15% av bolaget. Då menar han att ja, liksom en Nvidia GPU är cirka hälften så stor som en iPhone. Det är skapat med cirka 3 matskedar sand via TSMC, alltså Taiwan Semiconductor. För övrigt, liksom, jättestor Kina-risk där. Jättekonstigt att vi inte tar tag i det snabbare än vad vi gjort. Men Nvidia köper ju de här chippen av TSMC för $700. Och sen säljer man dem till exempel Google och andra hyperscalers för $50,000. Det är en bra jäkla marginal där. Och Nvidia har ju givetvis en stor moat i sina chip. Men finns stort incitament här att brygga de moatsen. Och det ser man ju på flera Mag 7-bolag som sitter och försöker ta fram sina...
Ja, det pratade vi om för några veckor sedan, ju, att nästan alla försöker gå mot egna chip.
Exakt.
Och även för andra typer av chip. Jag menar, som Apple ersatte, de kör ju inte Intel-chip längre i sina datorer. De gick över till att utveckla egna. Och de körde ju förbi Intel med hästlängder också.
Exakt, och det är ju den stora risken för de här hårdvarubolagen här, som till exempel Nvidia, där du tjänar så jäkla mycket pengar. Den stora frågan är ju liksom, kommer det här hända om 1 år eller 10 år att någon lyckas utveckla ett chip? Men det kommer ju hända förr eller senare, för att de här Mag 7-bolagen har ju så mycket pengar och så höga incitament att göra det. Inte bara för att dra ner kostnader för sig själva, utan faktiskt få tag i tillräckligt mycket chip som de faktiskt behöver. Och till slut kommer det komma ut?
Ja, det tror jag är knäckfrågan, att få tag på chippen. För att man kan också hävda så här, okej, men de skulle göra det här för att få bättre marginaler, för att Nvidia tjänar massa pengar på att de har nästan monopol på de här chippen. Problemet med det argumentet är att samtidigt har ju Microsoft, Apple, Google och så vidare sådana sjuka marginaler på de här datahalsprodukterna, om man ska säga, cloudprodukterna. Så att det är inte så att de måste tjäna jättemycket mer pengar, de har ju redan sjuka marginaler. Men däremot tror jag att det största drivaren till att de vill utveckla in en chip, det är ju snarare efterfrågan. För kan inte de leverera tillräckligt med kraft i sina datacenter, då kan de ju börja tappa omsättning också.
Det tycker jag är en rimlig take, och det tror jag exakt som du säger, att det är det man ska lägga fokus på. Men risken här liksom, så om vi ser de andra Mac-7-bolagen börja utveckla sina egna chip. Vad händer då med Nvidia och liksom Nvidia värdering och intäkter? Kommer då liksom GPU bli en commodity likt man ser andra äldre chip? Det liksom, det kostar inte särskilt mycket, det är inte särskilt mycket värt för omvärlden, för vem som helst kan tillverka de här. Just nu är ju deras moat och deras edge att de är leading edge. De är längst fram i utvecklingen och ingen annan kan rå på dem. Frågan är hur länge de kan vara det. Och beroende på hur länge de kan vara det kommer det ju påverka värderingen. Och det kan ju vara så att de är det hur länge som helst. Då är ju inte värderingen något problem. Men knäcker någon koden inom några år, då är det ju rätt tråkigt att vara investerare i Nvidia. I alla fall, GPU har ju varit den viktigaste och den dyraste delen i datacenter. Där all capex har gått in. Men systemet runt GPU har inte hållit samma utvecklingstakt. Medan GPU har blivit typ 50 gånger snabbare de senaste 4 åren, så har ju resten av datacentret bara blivit 4 gånger snabbare. Och lyssnar man på Baker här då, så innebär att GPU, ja, de gör liksom i stort sett ingenting 70-80% av tiden, samtidigt som de drar en hisklig mängd energi och deprecieras i väldigt snabb takt, vilket är otroligt dyrt.
Det där låter tycka så konstigt, men vi har ju inte hela bilden här förstås kanske, och det är svårt att veta exakt hur det funkar. Men när man hör någonting sånt, det låter ju som att varför köper de då inte bara äldre GPUer? Eller, jag menar, så har det ju varit mycket i Kina, att de har ju blivit på, det har varit olika handelstullar och sånt så gjort att de inte alltid får tag på den senaste tekniken, och då har de nöjt sig med den näst senaste, vilket ju är betydligt billigare, för som du säger, det deprecieras snabbt. Men det måste ju ändå finnas en anledning till att många köper in de senaste dyraste GPUerna.
Jag antar ju, för att när du väl behöver använda dem så behöver du den beräkningskraften som den kan maxa.
Ja, det måste ändå vara värt det på något sätt, annars skulle ju folk inte köpa dem.
Ja, exakt. Nej, men det är ju krav. De behöver ju liksom leading edge. Det är bara det att, som jag förstår det, så hänger liksom inte resten med, så att du maxar inte liksom den totala kapaciteten, eller vad man säger.
Nej, men det kan jag köpa.
Nu hör jag här att jag har ju slagit i huvudet några gånger i mitt liv. Men som sagt, AI är ett stort skifte här för att stanna, och då gäller det liksom att hela infrastrukturen håller måttet, vilket den tydligen inte gör idag. Och det är ett problem som liksom kan lösas genom att uppgradera lagring, networking, minne och så vidare. Och det här är väldigt intressant, för det gör ju att det finns en liksom mycket större mängd potentiella bolag att investera i som är hackar och spadar för att kapitalisera på AI-trenden. För som vi sa i introt, liksom, problemet här var ju, vad ska man investera i? Antingen Nvidia och relaterade bolag som ARM som gör design av hårdvara, eller så måste du liksom investera i Mag7 för själva AI. Och för det är ju så att mest data vinner, och inga andra mindre aktörer kan egentligen rå på Mag7-bolagen när det kommer till liksom datan och bygga AI. Så då kommer ju alltid frågan, vad kan man investera i om man vill bortse från Mag7-bolagen? Ja, då har du antingen mjukvara som drar nytta av AI, eller så går det deep tech och infrastruktur som till exempel används i datacenter och som drivs av samma våg som liksom GPU-hetsen. Och då hittade jag via samma kille idén att kika på just Coherent Optics och bolaget Ciena, ticker Cien. Coherent Optics är i grund och botten en laserteknologi som nätverksoperatörer använder för att lösa sina kapacitetsproblem och skicka stora mängder data över fibernätverk. Historiskt har man använt en liksom laserteknologi som kallas Direct-Direct, som kan sända upp till 10 gigabyte per sekund. Och jag tänker inte gå in på liksom det fysiska här. Och länge sedan jag läste fysik på universitetet.
Skulle du kunna det om jag bad dig?
Ja, det är någonting med optiska signalens power level. Vad är det på svenska? Det är effektnivå. Jag vet inte. Om du har hög effekt så är det en etta, låg effekt är en nolla. Jag vet inte. Jag var typ den här killen på universitetet som inte gick på föreläsningar utan bara gick och skrev tentor. Vilket kanske inte var så jättebra i efterhand, men det var kul då, tyckte man. Men i alla fall, det här låter ju väldigt mycket, 10 gigabyte i sekund, eller per sekund. Men det är inte tillräckligt mycket för att klara av de behoven vi har idag. Och för att klara av de här begränsningarna så utvecklade man en ny teknologi som kallas för Coherent Optics. Och det här var liksom för ett årtionde sedan. Som kan skicka mer information över längre distanser. Och det här har liksom kommit i flera faser. Först kom det 100 gig, 200 gig, 400, 600 och nu är det 800 gigabyte per sekund. Och det här innebär ju att man i stort sett 80x:at mängden data man kan skicka. Och varje generation ökar liksom drastiskt, som ni hör, drastiskt mängden data som du kan skicka via en enda fiberoptisk kabel. Och det innebär också stora kostnadsbesparingar för kunden. Med 800 G så sparar kunden 30% mot fjärde generation 600 G. Eller 60% mot den tredje generationens 400 G. Och 400 G är alltså att det skickas 400 gigabyte per sekund. Och detta, efter att ha tagit den här lilla intron här om
Quake... Liten brasklapp att det kan vara så att vi pratar om gigabit per sekund. Men det spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är hur det skalar.
Ja, det är väl gigabit. Jag säger alltid fel till det. Det är väl gigabit per sekund som det
ja,
säger.
Ja, precis. Och en byte är ju 8 bitar. Men det är egentligen ointressant för det här exemplet. Det spelar ingen roll om det är gigabyte eller gigabit för det vi pratar om.
Ja, du...
Men jag måste säga det, för annars får vi arga mejl om att vi inte förstår.
Ja, men du läste mer elektronik på universitetet än vad jag gjorde. Jag satt ju mest på såna här kurser och man ska räkna dynamiken på stenar som slängdes i luften.
Det är bra sen när världen, om det blir riktigt, om folk satsar för mycket på kärnkraft och det smäller, då kan det ju vara bra koll på stenkastning dock.
Ja, jag kan inte.
Nu är vi tillbaka till någon slags Mad Max-värld.
Exakt, jag kan inte bygga upp ett coolt datacenter, men jag kan bygga en katapult i alla fall. I alla fall. Det här leder vidare självklart till Sienna och när man pratar liksom lite om Coherent Optics funkar. För de är dominant i sin nisch inom optical networking som de kallar det och anses vara industriledare, antingen nummer ett eller nummer två på alla deras marknader. Och de har liksom market share exklusive i Kina på cirka 30%. De har 1500 kunder totalt i över 30 länder i topp 10. Så ingår 4 stycken målleverantörer. Bland kundlistan så ser man bland annat Google, Amazon, AT&T, Verizon och US Department of Defense. Och efterfrågan på bandbredd, liksom, det fortsätter öka för varje år. Det har stigit med 30% per år de senaste årtiondena. Och Sienna har växt med ett CAGR om 7-10%. Nej, så kan man säga, 7-10%. Det har växt med ett CAGR om 7% de senaste 10 åren. Men det har ju varit lite volatilt. Vilket jag ändå tycker är relativt intressant för ett, eller relativt bra för ett sådant här bolag. Speciellt nu med liksom, potentiell inflation med AI. Behovet av att öka bandbredd och minska energiåtgången kräver liksom, uppgraderingar över tid. Och den totala marknaden förväntas dubbla mellan 2020 och 2030. Och då bör ju ett bolag som Sienna liksom rimligen fortsätta gynnas av ökat spenderande. Som sagt är man marknadsledare och en stor del av det här är att man har stark track record för innovation och att ligga före liksom, konkurrensen. R&D står för cirka 20% av omsättningen och man sitter på 2100 patent. Och man är ju pionjär inom sån här optisk teknologi. Man först i marknaden med till exempel 100G och 400G och 800G-teknologi. Och man har dessutom annonserat vad man kallar för WaveLogic 6 som stöder 1,6 terabit per sekund. Så är rätt där, Niklas?
Tror du?
Ja, och det här är alltså nästa generation inom Coherent Optics. För hela året 2023 så växte bolaget omsättningen 21%. Brutet räkenskapsår oktober 22 till oktober 23. Vilket man ska vara medveten om. Och det här är ju relativt deras guidance på 16-18%. Så de slog ju guidance rätt hårt. Optical networking växte med hela 26%. Så ni ser ju att bolagets omsättning liksom, det inflekterar lite, växer snabbare än vad CAGR liksom antyder. Och det är för att du har ju haft problem under corona med supply chain problem och liknande. 55% av omsättningen under 2023 kom från telekomkunder, men molnleverantörer blir en allt viktigare del av kundsegmentet och det är det här som kommer driva framtida tillväxten. På helåret växte omsättningen för molnleverantörer med 57% och utgjorde 70% av liksom icke-telekomintäkterna. Men under Q4 2023 så stod icke-telekomkunder för rekordhöga 52% av intäkterna, alltså utgör nu en majoritet. Och intäkter från molnleverantörer dubblades year on year. Så det fortsätter ju liksom att stiga sekventiellt, vilket är väldigt, väldigt kul att se. Och mycket av det här är ju liksom, man har ju skeppat rekordmånga WaveLogic 5 Extreme, som är deras 800G-lösning. Och det är ju helt drivet av den här expansionen för molnamatörer som är helt omättliga här. Kollar man overall så står ju då optical networking för 66% av omsättningen. Routing och switching för 11%. Services eller tjänster för 13%. Och sen har du diverse mjukvarulösningar för cirka 10%. Och routing och switching är ett nytt område. Fortfarande väldigt litet. Står väl som sagt för 11% av omsättningen, men växte med 27% och får en rejäl boost här av att det är många kunder som vill byta ut sina Huawei-produkter. Och bolaget själva menar att aktivitet förväntas accelerera 2025 och framåt. Det här är rätt intressant om du kollar på till exempel svenska motsvarigheter. Det är väl Waystream som håller på mycket med router och switcher.
Precis, det beror lite på vart de här switcharna sitter någonstans, vilka man konkurrerar med. Annars är det ju också som Cisco och liknande som är väldigt stora på switchar, om man mer pratar switchar på kontor och i datahallar och liknande. Medan som Waystream jobbar ju med framförallt switchar i de här fiberstationerna.
Man har i alla fall nu cirka 300 kunder. Utöver det här så har man cirka 40% bruttomarginal, 13% rörelsemarginal. Och det här är alltså fortfarande påverkat av covid. Pre-covid låg man på 17% och man förväntas återgå mot tidigare nivåer. Och man växte vinst per aktie med cirka 40%. Dessutom gör man återköp, alltid kul att se för ett sånt här typ av bolag. 1 miljard buyback program sedan 2021. Man har återköpt cirka, man har aktier för cirka 750 miljoner. Det kan jämföras med nuvarande market cap på cirka 8 miljarder dollar.
En av de stora andelar av bolaget man köper tillbaks. 1 miljard på ett bolag som har börsvärde på 8 miljarder.
Exakt, när man har haft liksom lite kortsiktiga problem och aktien inte varit jättekul att äga. Så det verkar ju vara ett relativt bra kapitalallokeringsbeslut av management. Och man har en nettoskuld på 400 miljoner dollar ungefär. Så att man inte är toklevrade heller. Management guidar för 1-4% omsättningstillväxt för 2024. Just nu påverkas man av minskad efterfrågan från telekom, för telekombolag har byggt upp de har byggt upp lager helt enkelt, så man är inte liksom lika hög press att köpa in. Men management tror att den här efterfrågan kommer tillbaka under andra halvan av 2024 och man kommer röra sig tillbaka till historisk tillväxt. Och där känns det ju rätt intressant, för att det känns ju lite här som gamla telekombenet döljer tillväxten och möjligheterna för liksom molnbenet och nya molnspelare. Kollar man bara på siffrorna liksom överblickande så ser det inte så jätteintressant ut, men sen när man gräver liksom lite, vad är det som växer, vad är det som avtar, så ser man att det är väldigt stark tillväxt i just molnbenet och kommer antagligen fortsätta vara det framöver.
Ja, och en återgång till historiska marginaler gör ju att vinst per aktie växer väldigt mycket snabbare.
Exakt, exakt. Och
det är lite turnaround-läge nästan.
Ja, det är väl liksom precis efter, men marknaden kanske inte har greppat det riktigt helt rakt ut. Dessutom har ju liksom AI-bolag hittills, som vi sa, och datacenter, du fokuserar på beräkningskraften, det är GPUer, snarare än optisk utrustning. Men det här liksom förväntas ju såklart förändras framgent. Och det är väl egentligen det som är caset här, att i och med att man satsar så hårt på GPUer så måste man börja bygga ut resten av datacenterna och liksom utanför också, så det här håller
generellt
jämn takt.
Det vet jag inte exakt, jag har inte satt min exakt hur deras produkter är uppbyggda, men det låter ju som att det de förändrar, det är ju hur de skickar signalen i de fysiska kablarna. Alltså liksom då den optiska konverten, eller vad det kan kallas för, som omvandlar signalerna till optiska signaler och skickar ut med kablarna. Och det måste ju vara otroligt mycket billigare att köpa en ny generation av det här och få dubbla hastigheten än att behöva lägga en till kabel. Så det låter ju som att det är en ganska bra ROI på den investeringen.
Ja, jag håller med där, och det är ju liksom intressant också att tänka att ja, du behöver ju antagligen ha de här utanför liksom datacentren, men du kommer antagligen behöva ta in de här inne i datacentren också, som man inte gör nu. Nu jobbar man med ju liksom gamla generationer och man har inte velat lägga capex där. Och det här betyder ju att du har två i stort sett dimensioner av tillväxt. För AI har ju lett till massiv ökning av trafik inne i datacentret, men det har inte påverkat så mycket utanför. Men nu liksom pratar ju många om att man ska sitta och koppla ihop datacenter för att liksom expandera. Och där skulle kunna lyfta tillväxten för bandbredd från liksom det här genomsnittliga tillväxten på 30% uppemot 40%. Och så det innebär ju liksom, utanför datacenter behöver du lösning. Men sen också liksom, du bör ju förbättra interna överföringssystemet i datacentret, och då bör du liksom ta in någonting där också. Jag ska också nämna att guidance från bolaget, då räknar de inte med liksom stigande bandbreddsbehov just på grund av anammande av AI och ML. Så det känns som de är relativt lågmälda som bolag. Samtidigt som man kan kolla på till exempel konkurrenten Coherent Optics, COHR som ticker. Och det är ju bra att de har tagit teknologin som namn på bolaget. De rapporterade förra veckan och de hade ju 100% sekventiell tillväxt i sina 800G transceivers. Och det var ju till stor del på grund av AI-relaterade applikationer. Så efterfrågan är ju fortsatt stor, fortsätter ju stiga. Och det blir rätt intressant nu när man väntar in senaste rapport den 4 mars. Aktien har ju väl stigit cirka 20% i år. Men jag tycker ändå att det ser relativt attraktivt prissatt ut. Återgår bolaget till en 7-10% tillväxt, expansion mot pre-covid-marginaler, handlas till liksom historiskt PE på 20. Ja, då ser det som sagt attraktivt ut här vid $55, för du kan ju räkna hem en liksom 15% CAGR de kommande åren då, exklusive AI-medvänt. Får du till liksom någon AI-hås som du har haft i andra bolag för den här sektorn också, som kanske drar upp tillväxten och expanderar marginaler lite, ja, då får du liksom, då kan du räkna hem ännu högre CAGR än så. Så jag tycker att 15% är relativt konservativt, så heter den. Så summa summarum här, det är ett liksom intressant infrastruktur place på AI. Du har sjukt många megatrender i ryggen, liksom AI, och du har moln och liksom datacenter, och det är väl egentligen samma sak egentligen. Men också IoT och digitalisering och 5G. Så du har ju narrativet här. Och det handlas till en billig prislapp. Det gäller bara att liksom CapEx-spenderande börjar komma in här, marknaden upptäcker det, och då kanske du ser liksom lite av de här fonderna och så som sitter och tokåsar Nvidia och ARM och andra GPUer börjar röra sig in i andra vertikaler inom AI och moln.
Ja, superintressant case. Jag måste kolla vidare, känner jag, på deras produkter. Men det här var väldigt, väldigt intressant tycker jag.
Ja, det vore ju bra för dig, och för du är ju liksom lite mer tekniskt kunnig och kan det här teknisk fysik grejen bättre än jag kan. Så det vore kul om du kollar, ger feedback och sen återkommer.
Ja, nej, men intressant bolag. Äger du några aktier i dagsläget? Så får vi den disclaimen klar.
Jag äger faktiskt inga aktier just nu. Hade jag gärna velat köpa på cirka 40, men som sagt har dragit cirka 20% i år. Som sagt, rimligt runt 55. Jag är ju jäkligt girig. Så
du vill inte ha rimligt, du vill ha billigt.
Jag vill ha billigt just nu. Men vem vet, vi får se. Jag kanske tar någonting innan rapporten eller väntar på rapporten. Jag tycker i alla fall att det här har öppnat lite mina ögon för andra områden där man kan potentiellt dra nytta av AI-håsen som inte har dragit iväg så här tokigt mycket än.
Nej, och jag gillar det där när man tittar lite utanför. Tänk lite hackarspadar och kanske inte det mest uppenbara så som Nvidia ARM. Oavsett i alla fall vad vi tittar och vad som är hackar och spadar, så är ingenting du har till den här podcasten rådgivning. Alla åsikter, våra inel och gäster och eventuellt sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill även rikta ett stort tack till vår sponsor. Som inte har det här avsnittet, så vill du sponsra Market Makers podd, så hör av dig till oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Och lämna gärna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.